Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Altså når du sier at når jeg åpen om mitt rusbruk, så får det meg ikke til å drikke mer. Tvert om. Det jo ikke noen hemmelighet, så det, jeg kan gjøre det mens alle ser på. Og jeg blir mindre tørst av den åpenheten.
Vet.
Vissa sommarprat blir liksom virala. Även om personen som håller i det inte är världens mest kända person får de liksom ett eget liv. Vigdis Hjorts dito var ett av dem.
För när jag kom fram till kiosken körde jag in i en annan bil som stod där. Och föraren kom och såg att jag var berusad och ringde polisen som kom.
Och det faktum att hennes skildring av att sitta i finkan efter en rattfylla blev så populärt förra året var förstås för att det var extremt välskrivet. Och om man läser hennes böcker inser man att det inte är för inte som Vigdis Hjort är en av Norges och kanske våra största författare. Och när hon besökte Sverige för ett par veckor sedan för att prata om senaste boken 15 år besökte hon också ateljén för att spela in Värvet avsnitt 606. Här är Vigdis Hjort.
Jag måste ju stå lite tidigt upp idag. Det är alltid lite sån utfordrande, men
vaknade du i Stockholm?
Nej, jag stod upp. Jag bor ju på en ö i Oslofjorden. Alltså jag har broförbindelse, men det är ett stycke till Gardermoen, till flygplatsen. Så jag beställde ett rum där så att jag kunde sova där och så jag vaknade där på flygplatsen.
Okej. Okay. Jag förstår.
Så slipper jag och liksom där sparar jag ett par timmar på det om morgonen.
Tycker du om ditt liv?
Jag tänker lite på det nu för jag är ganska travel. Jag har rest mycket och sånt. Men jag tror jag gör det. Alltså på en måte så jag liker nog i det att det sker en del ting. Faktiskt för ellers så tror jag inte jag hade gjort det. Så på en måte så kan du si at det, for eksempel sånn som igår da, når jeg tar den beslutningen om at jeg skal altså, spandere på meg selv et rom på et hotell på Gardermoen, slik at jeg slipper å stå opp veldig tidlig, da føler jeg at et problem er løst, og så begynner jeg å glede meg. Så setter jeg bort hunden, og så pakker jeg ned vin, og så kommer jeg opp, og så er det et fint hotell, og så tar jeg et glass i barn. Og så det må jo være noe der, at jeg er liksom gang i det på en måte da. Ja, så ellers så tror jeg nok ikke jeg hadde nok ikke levd sånn hvis ikke jeg på en måte, hvis ikke det gikk i pluss.
Ok.
Men jeg kan jo ikke vite, det er jo liksom, det er noen som sier sånn, pass deg skikkelig at ikke du, hva heter det, du har 1000 ord for det, gå på en smell, men jag gör inte, förlöpig så går det bra.
Jag upptäckte en grej nu när jag researchade dig och det var ju det faktum att NRK generöst nog låter oss svenskar titta på sitt material. Det verkar som att man kan kolla på allting ifall man har NRK på sin Apple TV. Ja, var mycket flott.
Ja, nettopp. Det visste jag inte.
Nej, inte jag heller förrän nu i dagarna. Då. Och det som var så... Och då hittade liksom, jag slår givetvis in Vigdis Hjort och ser vad du har fått göra för TV där. Och då... Dels är det lite kul, fan vad ni älskar talkshow i Norge, det tror jag inte vi riktigt, alltså det är liksom, ja, jag hade ju Skavlan en gång i tiden och nu har han fått ett par små liksom riddare efter sig, så, och vi har Babel förvisso, men det görs mycket talkshow i Norge känns det som, för att, eller?
Ja, det tror jag du har rätt i, men jag tror nog att det, alltså vi snackade ju om det lite för vi gick in här en liksom sån, altså at du har intervjuet 600 mennesker og sier at så mange kan ikke være i Norge. Jeg lurer på om den nærheten vi har til hverandre, tross alt i Norge, gjør at vi blir veldig sånn, man føler liksom at alle idrettsstjerner, altså nå føler ikke jeg med på idrett, men det virker som de fleste gjør det, idrettsstjerner, alle skuespillerne, sangerne våre, de blir liksom, man liksom familiære, man blir nysgjerrig på dem, og de ikke flere enn at man har litt oversikt over dem. Mm. Det må være det, tror jeg, som at man synes det liksom, for jeg har jo både sett på og deltatt på noen, og veldig mange mennesker har jo ikke spesielt mye interessant å si, men de litt personlige da, forteller om da de fikk barn, og det var veldig nytt å bli mor eller far, og forteller om den vanskelige tiden, og skilsmissen, og liksom, alt dette, seier og nederlag, ikke sant? Og så har du en følelse at du kommer tett på da.
Mm.
Det kanskje det med en, hva heter det, en sånn, husteori jag har.
Ja, snyggt.
När du spör.
Men och det var egentligen min poäng var egentligen att jag hittade också ett mycket märkligt reseprogram när du är någon slags halvprogram, alltså du är reseledare på Kuba typ.
Ja,
det var, och då verkar det som att du är så, det, liksom så här, du är bara glad att det händer något. Alltså så här, jag har suttit och skrivit liksom ensam i typ 8 månader känns det som. Och sen så ringer NRK och frågar ifall du vill åka till Kuba. Det är klart man säger ja, eller?
Jo, men det var inte så, du känner det var inte sån att NRK spurte om jag ville resa till Kuba.
Okay.
Det ringde, jag har varit mycket på Kuba. Før denne turen så hade jag varit mycket på Kuba. Och så, det är väl kanske känt i Norge, jag har skrivit en roman från Kuba och sånt. Mm. Så det var ett sånt resebyrå som lager sån lite speciella resor som spurte om jag ville vara med som en lite sån reseledare för en grupp människor, man kallar det liksom med litteratur på Kuba då. Så kan jag ju mycket Kubas historia och sånt.
Och Hemingway.
Ja, Hemingway. Så sa jag ja till det för då fick jag en gratis tur, 14 dagar gratis med hotell och allt på något sånt, så det sparte jag ju massa pengar på mot att jag skulle fortälla lite om Hemingway, fortälla liksom 10 minuter om Kubas historia och bidra lite. Så då sa ju jag ja, självklart till det på grund av att det då slapp jag betala själv för en resa. Och så var det då ett människa i NRK som hade en idé om att lage ett program med mig. Och när hon hörte om detta att jag skulle till Kuba, jag tror bara hon ringte och hade en idé, och så säger jag ju, men akkurat den dagen passar inte, för då ska jag till, eller den månaden passar inte, för jag ska till Kuba. Och så säger hon, men kan inte jag vara med där? Så hon vill också bara ha ferie, gratis ferie, NRK betalt till Kuba antagligenvis, ikke sant?
Ja.
Och därmed så blev det en förunderlig tur. Förunderlig tur, för ja,
en liten ting. Denne familjen vi besöker nu är trots allt inte en vanlig kubansk familj, för att de har 2 söner i Norge. Ska jag bara fortelle lite om den Santaria religionen?
Nej, det var ja. Det var väldigt underhållande för mig, men det var ju liksom var någon människor som hade meldt sig alla slags typ. Vi var en grupp på 25 och jag som jo inte är van till att vara i grupper, för jag har ju kan ju inte det språket som snackas på en arbetsplats.
Mm.
Sån small talk som är liksom enten så jag sitter jag blir väldigt förtrolig med en till en liksom snackar med liksom väninnor. Och sån men inte den där lite personlig, var var du i ferien? Det är en dialekt jag inte kan.
Mm.
Och så plötsligt så var jag sån, och det gjorde ju att när jag såg den gruppen med människor och som då var också var lite nyfiken på den reseledaren med litteratur och Kuba och sån, så fick jag ju bara panik, och jag ska vara samma med disse hela tiden, alltså det går inte, så jag måste liksom gömte mig, orkade inte sitta, gömte mig i min böcker, ikke sant, och prövade liksom att dricka mig ut av detta, för då när jag dricker så blir jag social, då kan jag liksom få det till då.
Mm.
Så det var ju de som måste guide denne guiden hjem om kvällarna, ikke sant? Mm. Når jeg hadde løst mitt sosiale problem. Så jeg husker at de på slutten der, når vi skulle dra hjem, så var det en som sa, hun som var virkelig reiselederen, som representerte reisebyrået, sier sånn, ja, vi skal ha en gratis testtur til et eller annet land, og så sier jeg bare sånn lakonisk, ja, ja, er det noen som vil være med på festtur?
Mm.
Ikke sant? Men det slo ikke an, den spøken slo ikke an.
Nei, du fikk ikke fornyet förtroende heller, eller?
Nei.
Men du, det er jo någonting med dig, for jeg tycker liksom at nu när jeg har varit i din värld de senaste veckorna, så det er någonting med dig och resandet också på något sätt. Alltså, och jag vet inte, kan du prata lite om vad resor gör med dig? För de är många, känns det som.
Ja.
Eller i alla fall i dina böcker. Det kanske ja. Bara, du kanske
nej,
inte
har, jag reser nog mycket. Men det handlar nog något om att när en bok publiceras så är det väldigt, det har liksom blivit ett mönster för mig att då reser jag bort. Då är jag borta. Och det betyder, och då gärna långt borte. Jag har haft i 20 år en lägenhet i Montenegro, akkurat sålt den, men och det är ju ett ställe där det inte finns inte svenskar, finns inte danskar, det finns inte skandinaver, bara väldigt få, i vart fall ingen norrmän. Det går inte några direkta rutter. Og da er jeg borte fra alt. Det er veldig deilig å være det når en bok kommer ut. I gamle, altså nå finnes jo alt på nett, men jeg har ikke hatt internett der heller, for de siste årene selvfølgelig. Og da betyr det lite hva som står i norske aviser, for eksempel. Sånn at det har vært en måte å få en litt distanse, fordi man gjør seg veldig sårbar hvis du er veldig opptatt av dette med resensjoner, som det heter på svensk, anmeldelser, som det heter på norsk, og omtaler og sånne ting. Så det er liksom en måte å få det litt på avstand på, og at jeg føler meg veldig sånn, da lager jeg mine rutiner. Så Kuba er jo et, der er det jo masse turister overalt fra da, men jeg kjenner så mye lokalbefolkning at der har jeg også liksom kunnet være unna. Så ja, det har jeg jo, ja.
Men det handlar mer om att vara borta från någonting än att åka till någonting.
Ja, det faktiskt så jag har ju en liten koje som det heter på norsk, en liten tømmerhytte i Nordmarka som är den skogen som omkranser Oslo, men som sträcker sig helt mot liksom en by som heter Hønefoss, så hvis jag kör 40 minuter från där jag bor så sitter jag mitt inne i skogen. Og det er også en måte å være borte på som er fantastisk deilig. Men det, ja, det er nok først og fremst en måte å komme bort på, men det er også noe med at det, når du er i et annet samfunn, når du lever i en annen, eller på en måte må forholde deg til en annen kultur, så får du også samtidig et nytt perspektiv. Og så blir du litt en annen, og det er også litt spennende å oppdage. Hvem er jeg på Kuba, for eksempel? Eller hvem er jeg i Montenegro? Ja.
Eller Spanien?
Ja, Spanien har jeg ikke vært så mye
i. Vent, jo, San Sebastian har du vært i.
Nei, jeg har ikke vært i.
Har du ikke det?
Nei, jeg har vært i San Sebastian, men det står, jeg vet hva du sier, du tenker på arv og miljø.
Ja, sikkert.
Men det er fordi arv og miljø er en roman.
Ja, just det. Jo, men hur som helst.
Nei, fordi at jeg bruker San Sebastian i den romanen som et sted hovedpersonen er når hun krangler med sin mor, eller hun ringer tilbake til moren sin og skriker eller noe sånt.
Just det, og ja. Vet du hva som fikk meg å kjenne at du kanskje ikke hadde vært der?
Ja.
For at du går for langt på stranden, for stranden er ikke tilrekkelig langt for at du skal kunne gå så
langt.
Nei,
nettopp der kan du se.
Ja.
Ja. Så der viser det seg, jeg har ikke det, og det er nettopp fordi at jeg har jo måttet, jeg har laget det, ja, det er en roman.
Men det der er jo heftig, tykker jeg, når man skriver ändå, at man liksom, og særskilt nå med Google Earth og grejer, så kan man ändå, ja men typ vad det är ju. Fuskar du på det viset ibland?
Nej, alltså jag gör, men jag, för att säga det sån så plejer jag ju, alltså jag skriver om, som regel så skriver jag om steder jag känner gott, för det är tryggt, ikke sant? Och hvis San Sebastian hade varit viktig, hvis hade skett något annat där än akkurat den telefonsamtalen, så hade jag hade inte researchat, för det är inte min greje. Men jeg hadde valgt en by jeg kjente bedre. For det kunne jo være hvor som helst. Det kunne vært Stockholm, skjærgården i Stockholm, ikke sant? Så da ville jeg valgt en... Og hvis en i forlaget, en redaktør, hadde sagt, du, stranden på San Sebastian, ikke sant? Så hadde jeg sett Nis.
Ja.
Ikke sant? Da hadde jeg bare forandret det til en by som jeg som har litt lenger, så jeg har ikke så lange strender der heller. Da, men,
ja.
Men
oh ja, anyhow.
Ja.
Men och nu är vi lite inne på någonting som jag gärna ville prata med dig om, för att det känns liksom i de intervjuer som jag hittar med dig, så känns det som att du får oftast frågor om liksom stoffet i romanerna. Och ja, det är förvisso superintressant såklart, men jag vill också lite grann prata om hur du faktiskt skriver, alltså dina processer kring det.
Det är ju mer intressant än, och jag tror igen detta med har det hänt i verkligheten och så allt det där har också med att göra att Norge är ett litet land. Väldigt många känner att de alltså att man känner varandra och sånt ting. Slik att och det ser vi särskilt i mottagelsen av Karl Ove Knausgård för exempel, att den närheten som ju då Den type litteratur har jo vært skrevet før, kanskje ikke med det samme gjennomslagskraften som han hadde. Det jo den som spesiell at hele Norge satt og leste han. Men også det at nettet fantes, og når han brukte navnet på mennesker som eksisterer, så kunne alle google seg fram til adressen til læreren, ungdomsskolelæreren til Karl Ove Knausgård, og så kunne hele pressen dra ned dit. Mm. Men det virkelig nye med det var jo at alle... at han virkelig fikk oss hekta på det. Mm. Men jeg tror også det der at, nå sa jeg det litt feil, fordi han har jo slått gjennom i hele verden, men dette, at det har liksom hendt i virkeligheten, som han jo da sier, gjør at vi som lever i Norge, på en måte, det er så lett å identifisere seg da. Mm. Nord-Norge, Bergen, disse kjente byene som veldig mange av oss har studert i, eller arbeidet i, og så videre. Så jeg, altså, det var et langt svar på et egentlig enkelt spørsmål. Jeg syns at det er mer interessant å snakke om prosesser og skriveprosesser enn det å snakke om hva har det hendt i virkeligheten eller ikke. Mm,
mm. Fast liksom oavsett om det är alltså även med svenska läsarögon som jag har så jag är också nyfiken på det.
Ja, ja.
Alltså hur mycket som jag själv upplevt.
Ja.
Jag kanske kommer ställa en fråga om det.
Ja, ja. Jag har svarat på många gånger. Så det
ja, men jag förstår det. Men kan vi prata om hur du skriver då? För att det känns liksom ofta... Ja, men det är väl också... alltså nu, Vigdis, får du ursäkta mig för att jag har liksom... Jag har läst dig i huller om buller. Så att det är lite här och lite där. Ja. Så att jag blandar ihop böckerna säkert.
Ja.
Men det känns som, jag tror att det är Montenegro som du beskriver att du, liksom, du har ett ställe som du går till och beställer in ölen och sen så sätter du dig liksom och skriver och där har du sånt jävla bra flow.
Ja.
Liksom, måste du har du de här platserna vart du än kommer? Liksom? Eller vad är grundskrivet?
Ja, jo, alltså, la oss nå si när jag är i Montenegro men också när jag är på Kuba för exempel. Nå er det jo så forholdene så elendige på Kuba, dessverre. Så det er nesten ikke at man kan reise dit. Lokalbefolkningen har det veldig, veldig krevende. Det er nesten ikke mat å få, med mindre du bor på landet da. Men, altså la oss si jeg er i Montenegro, eller, så sitter jeg og skriver, og da gjør jeg liksom ikke noe annet, det er det jeg gjør. Og da har jeg jo ikke noe, nå har jo jeg barn og barnebarn og sånn, men når jeg da har vært sånne steder, så har jeg jo ikke hatt det. Ikke sant? Det er helt ingen familiære forpliktelser. Da får jeg gjort veldig mye på, la oss si 14 dager, 3 uker, kanskje en måned. Og da sitter jeg, står jeg opp når jeg vil, og så setter jeg meg og skriver, leser vel kanskje gjennom det jeg gjorde dagen før, skriver. Og dette er den mest vanlige rytmen, og så når jeg liksom ikke kommer lenger, så går jeg, hvis jeg i Montenegro, så går jeg da ned til stranden, og så går jeg langs stranden, og inn til nærmeste lille by som heter Budva. Det tar halvannen time å gå inn til Budva. Og det er en fantastisk tur langs stranden. Og når jeg kommer til Budva, så går jeg inn på The Fisherman's Pub, og så drikker jeg øl.
Mm.
Hvis det er sol, så sitter jeg i sola, og da skriver jeg på papir. Men underveis, mens jeg har gått den halvannen timen, så har jeg fått mange ideer. Til. Så jeg har alltid med notatbok eller sånn pen og papir så jeg kan skrive ned. Og når jeg da sitter der så kan jeg skrive jævlig bra et par timer mens jeg drikker øl. Liksom. Det en sånn fantastisk sånn følelse. Og hvis jeg da ikke for beruset, det må jeg ikke være da, så kan jeg dra hjem med en buss eller en drosje og så kan jeg føre inn det jeg har skrevet. Da er jeg liksom veldig fornøyd. Da har jeg hatt en veldig fin arbeidsdag. Da.
Mm.
Og så er det da neste morgen stå opp läser igenom det jag skrev och så kommer vidare. Och då får man gjort väldigt, väldigt mycket.
Men hur skriver du hemma i Norge då?
Nej, jag prövar att göra det på nästan på samma måte faktiskt. Bortsett från att jag måste sätta av tid. För som för exempel den hösten här så har jag rejst inmari mycket. Och då är det ju vanskligt att få till sån sammanhängande. Men jeg ganske flink til å arbeide på fly, på tog, på hotellrom, sånne ting. Så det går, men jeg ganske flink til å sette av Og den uken skal jeg bare skrive. Og da kan jeg reise på denne hytta inn I Nordmarka for eksempel. Og da det jo det samme, sitte, jobbe, gå en lang tur, ja, drikke litt, og så mer, og så videre. Ja.
Vi skal prate om alkoholen sen også, tenkte jeg. Nej, men hur är det med distraktionerna då? Liksom? Alltså, lyckas du fokusera under de här stunderna när du faktiskt skriver?
Ja, det syns jag. Alltså, på en måte så kan du säga si att det manuset jag till en hver tid håller på med, det är väldigt levande I mig. Så jag kan ju bli lite sån stövsuger så hvis det lever I mig mens jag gör andra ting och sånt, så att jag får idéer, jag kan notera ned. Sånn, og det sånn at jeg blir aldri fri fra det altså det som å ha selskap da så det ja altså sånn, jeg kommuniserer med jeg I kontakt med det hele tiden
og hur du for jeg mener altså du jo kjend for din høye produktivitet liksom du får ur deg en bok om året åtminstone va?
Ja, om ikke en per år, så kanskje det blir det til sammen, hvis du sa, men det også fordi at jeg begynte jo veldig tidlig. Og det gjør jo at det vanskelig å overleve økonomisk som forfatter I Norge, hvis du bare skriver en roman sånn innmellom. Så jeg har jo gjort veldig mange, altså jeg har skrevet en legebok sammen med en lege, om sykdommer for barn, fordi at liksom, hvis far får hjerteinfarkt, hva betyr egentlig det? Og så forklare det for barn, ikke sant? Det sier jeg, og det jo et sideprosjekt. Jeg skal ikke si venstrehåndsarbeid, men det på en måte, jeg investerer ikke I mine følelser eller tankekraft I det. Men det jo en oppgave selvfølgelig, og jeg har lært masse om medisin når jeg skrev det, ikke sant? Hva for eksempel alkoholisme da? Eller andre sykdommer, altså ikke sant, så dette å forklare. Og da må jo jeg I dialog med legen spørre, ja, men du sier bare vener, jeg vet ikke hva en vene jeg. Artier, hva det for noe da, ikke sant? Og så har vi en dialog som gjør at, som lærerik for henne som skrivende. Har I hvert fall fortsatt å skrive etter at vi har jobbet sammen, og som jeg lærer mye av. Og så har jeg skrevet om spiselige urter du kan finne I naturen, sammen med en som spesialist på det, også for barn. Mm. Hun har skrevet masse bøker for voksne, men det litt for kompliserte. Og så har jeg skrevet en reisebok fra Dubrovnik, og da var det sånn at de spurte meg, det ligger jo I Kroatia, spurte de, de hadde forskjellige norske forfattere som skulle skrive da, Tor Bringsværd skulle skrive om London, som han har vært masse I, Frode Grytten skulle skrive om Irland, som han har, Belfast, som han har vært masse I, og så spurte de om jeg hadde en by, og så sa jeg, Dubrovnik, jeg hadde jo aldri vært I Dubrovnik, men det der jeg lander når jeg skal til Montenegro, så da tenker jeg, og det en liten by, så da måtte jeg jo reise til Dubrovnik, og så bodde jeg der og gjorde meg kjent med Dubrovnik, og så skrev jeg en personlig bok om mitt forhold til Dubrovnik. Alt dette jo på en måte sideprosjekter til forfatterskapet, og det derfor det blir veldig mange titler. Og så har jeg jo holdt opp på I 40 år liksom.
Ja, ja. Jo. Men då undrar jag så här, om du då är så upptagen av ditt nuvarande manus så kommer det in någon annan jävla idé som inte passar in I det här. Vad gör du mer än då? Sparar du den I en liten bok eller?
Jag kan spara den I en liten bok, men jag kan också göra den om så den passar. Mm. Ikke sant? Alltså en idé till en bok, alltså hvis det till en helt ny roman, liksom, da vil jeg sette det I en notisbok. Fordi når jeg er så engasjert, eksistensielt engasjert I den problematikken jeg utforsker gjennom at det kommer ingen konkurrerende idé. Fordi det jeg undersøker det oppleves presserende for meg å finne ut av, da. Så det har jeg har ikke opplevd at det har kommet en idé som har konkurrert med den jeg holder på med.
Okej, okay. Men hvem fan? Jo, det var Lena Andersson tror jeg, som jeg tenker meg at ni har vissa beröringspunkter känns det som. Eller?
Jo, det jeg enig.
Ja, takk. Härligt att du håller med for en gångs skull när jeg säger något. Nej, men vad var det jeg skulle säga med henne? Jo, hun var så här, när jeg pratade med henne rätt nyligen, då sa hon att ja, men jeg måste ha jag måste vara igång med något när min förra bok kommer ut. Och det antar jag handlar om att man liksom... Man vill inte tappa momentum, apropå det här med anmälelser.
Om
de sågar en så vill man liksom, då vill man i alla fall vara på väg någon annanstans.
Ja, men det förstår jag.
Är du likadan?
Ja, alltså, ja, det på en måte, men jeg behøver ikke være godt i gang, men jeg har en idé, jeg har en annen problematikk som jeg orienterer meg bort fra, og som jeg da synes så viktig, at jeg har på en måte gjort ferdig, jeg på en måte så opplever jeg bøkene mine som undersøkelser, eller romanene mine som undersøkelser. Jeg på en måte ferdig med å undersøke det, sånn, så jeg har liksom fått det ut av det som jeg selv ønsket å få ut av det. Mm. Og så det noe annet jeg vil utforske da. Så det forstår jeg veldig godt, jeg skjønner hva hun sier, ja.
Mm. Og vet du, eller hva skriver du på nå? Kan du si noe om det?
Jo, jeg skriver om rus, faktisk.
Altså rus?
Rus, ja. Mm. Ja. For det interesserer meg veldig, ja. Mm. Så det skriver om det.
Inte bare alkohol?
Nei, alkohol er mitt rusmiddel, da. Men jeg interesserer meg for det eksistensielle ved å forandre tilstand. Mm. Jeg har jo forsøkt andre ting som de fleste har gjort, men det er ingenting som konkurrerer med alkoholen hittil, altså. Mm.
Nu känns det, jag vet inte om det är likadant i Norge, men här är det ju otrolig bass kring psykedeliska droger med liksom svamp och LSD och MDMA och terapi och ketamin och fan och hans moster. Händer det här i Norge också, eller ligger ni som vanligt lite efter oss?
Jeg tror vi ligger litt etter dere, men Hanne Ørstavik, hun er norsk forfatter, veldig dyktig, en generasjon yngre enn meg, men hun er oversatt til svensk. Men hun i sin nye roman, så skriver hun om en hovedperson, tar sånn MDMA. Ja. Mm. Og hun har latt seg intervjue om det, og sa på norsk radio at hun, når hun gjorde det, kjente hun en trygghet hun aldri før hadde kjent. Mm. Men hun gjorde da dette, tok dette stoffet sammen med noen trygge mennesker som hun kjente, som hun stolte på, kanskje noen, til og med noen sykepleiere, eller altså terapeuter på et eller annet vis. Da. Mm. Forstår jeg, men jeg føler meg ikke så fristet av det, fordi jeg føler liksom at jeg har mitt stoff, da.
Ja. Mm.
Så jeg kan heller ha en litt sånn, jeg har prøvd en del rare ting, men jeg har prøvd LSD, for eksempel. Men jeg har aldri villet gjøre det om igjen. Okay. Selv om det var en veldig, på en måte, fantastisk opplevelse, og det var helt trygt, og sammen med et veldig trygt menneske, og så videre. Men det er ikke min greie. Og så er det også noe med, så da, mens jeg satt og ventet på at den liksom skulle virke, så var jeg så tørst. Altså, jeg hadde bare, men det skal du ikke, fordi, og dette var sol, og så ute og klokken ble liksom 6, og jeg da, faen, nå, altså, jeg skal jo ha en øl. Nei, men da sier han, jeg gjorde det samme, da ødelegger du, da får du ikke opplevelsen. Og så endte det med at jeg liksom lå i flere timer og hørte på kirkemusikk, og med en sånn enorm følelse av ikke bare rommet, og velvære. Som velvære, sånn der 150% velvære, som altså, det ikke finnes noen gradestokk for.
Velkjensle?
Ja, bare en sånn, jeg ønsket meg ikke noe mer i hele verden, mm, enn at det skulle fortsette. Mm. Men jeg har ikke oppsøkt det igjen. Så det er, det krever veldig mye forberedelser, altså det er liksom noe annet, det er ikke avslappende på noe samme. Jeg vet ikke.
Nei, alkohol, den drogen kan du, så å si.
Jeg kan den, og den krever ikke, og det er ikke noe, altså det er ikke noe skummelt, ikke sant, hvis du tar for mye av et eller annet, altså det er noe fare forbundet med det, og jeg lurer litt på det, Jeg snakket litt med han som, som en kollega som liksom overtalte meg, holdt jeg på å si, til å prøve. Men om det om noe av dette, hele den forberedelsen en del av greia, ikke sant? Altså at det må kjøpes, og det må kjøpes der på den måten av en som du stoler helt på. Og dette var da, ikke sant, altså en legevenn, sånn. Men det ulovlig også, ikke sant, så det litt spennende, og det penger med I bildet, og så måtte man da ha liksom så mye frukt som man skulle ha, og så naturvin, som man da skulle, når det begynte å gå mot slutten av denne rusen, så skulle man drikke naturvin, og så skulle man røyke litt hasj mot slutten der, og så måtte man da ikke ha noe å gjøre hele neste dag, og så var det denne kirkemusikken, ikke sant? Så dette var et sånt svært liksom, rituale som, på en måte, og det bare, det fristet ikke meg igjen, jeg ville ha det snabbt, og hurtig og enkelt.
Man kan også bare ta en øl, så
ja, ikke sant? Ja, men man får, altså, jeg får jo ikke den følelsen av på en måte velvære, men jeg forsvinner, jeg blir akkurat passe bedøvet.
Mm. Men du, kan vi drive av det her plåstret med alkoholen da, for at jeg nyfiken på det såklart. Jeg pratade med några vänner om det här, om vi kunde komma på några svenska kvinnliga alkoholromantiker. Och då var vi liksom tvungna att leta oss tillbaka till Carina Rydberg som typ debuterade 1993 eller någonting sånt där. Och hennes bok, Den högsta kasten, var väldigt liksom den osade av den där alkoholromantiken. Men sen har det varit tyst i fan, vad är det, 30 år. Och du är så otroligt, eller håller du med? Du är en alkoholromantiker, det kan vi väl slå fast.
Ja, jeg vet ikke om jeg romantiker, fordi okay. Jeg vil ikke si.
Har du et problematisk forhold til alkohol?
Ja, men man jo alltid ambivalent til det man avhengig av, ikke sant? Og jeg tenker at jeg mentalt avhengig av det. Altså, i hvilken grad jeg fysisk avhengig av det, jo litt vanskelig å vite, fordi at jeg satt jo 30 dager i Sandefjord fengsel, da var jeg veldig spent på om jeg ville, altså, det var på en måte et bevis på at jeg ikke var fysisk avhengig da. Jeg gikk ikke inn I noe abstinens eller...
Mm. Avhengig, skal vi si, betyder beroende.
Ja, beroende, ja.
Några ord som jeg borde ha översatt längs vägen. Lege, läkare. Droske, drosje.
Drosje, taxi.
Taxi.
Ja. Ja, mm. Nei, fordi at hvis man romantiserer, så lyver du jo for deg selv. Altså, det ingenting jeg snakker mer med min lege om enn mitt alkoholforbruk. Fordi det ikke sant? Altså, jeg tar leverprøver, for eksempel, ikke sant? Så,
og hur ser de ut da?
Det har faktisk gått bra. Leververdiene bra. Men jeg tror nok at lurer på min lege, lekare, om han liksom egentlig ikke har trodd meg helt når jeg har liksom fortalt hvor mye jeg har drukket da.
Mm. Han kanskje også elsker dine bøker og vil ikke forandre noe.
Nei. Okay. Han ikke noen leser på den måten, men jeg tror bare han antageligvis kanskje ikke jeg ser ut som en som har et stort alkoholproblem hvis man har en forestilling om hvordan jeg vet ikke. Fordi når jeg da kom og leververdien var fin og sånn, så var det fremdeles så tok jeg det opp når jeg kom til han om andre ting, da få en covid-vaksin eller hva som helst. Og så sier han, jeg kan ta noen andre prøver. Og det var noen prøver som viser hvor mye jeg har drukket den siste måneden.
Okay.
Og når alle disse svarene kom jo inn på det som heter Helse-Norge, ikke sant? Som offentlig for alt. Og da fikk jeg plutselig en, fordi når vi sitter og snakker sammen, så han... Jeg skal ikke si for dette her, han kan jo miste jobben sin, holdt jeg på å si, men han har liksom ikke tatt det veldig alvorlig, liksom. Og så har han sett hvor mye jeg har drukket, og da kom jeg inn på Helse-Norge. Du drikker jo, det jo helt forferdelig mye, ikke sant? Sånn. Fordi han måtte jo reagere offentlig og offisielt på de prøvesvarene, da, med en advarsel, ikke sant? Men det gjør jo at nei, jeg har jo jag har ju sett hur alkohol kan på en måte ödelägga människor och sånt, så nej, jag är inte någon romantiker. Okay.
Mm.
Men jag har nog, alltså, hvis jag ska komma där i möte, så kan jag säga att det, man kan ha det väldigt, väldigt roligt när man berättar om drickhistorier, man kan ha drickeviser, man kan synge Bellman, vi kan ha alltså allt det där som är för exempel man gör både i Kuba och på Montenegro där du har en drickekultur som är väldigt alltså balkanmusik eller kubansk musik med rytmer och man tara och sånt, ikke sant? Och allt det där är ju, det kan ju vara en form för romantik i med to, när jag kom till Montenegro då, men alltså som ju då var lik efter krigen för en värne Jugoslavia eller vanskliga kår på Kuba, hvor det är på en måte en flukt och en måte att leva ut på och så vidare, så där kan man nog ha en tendens till att romantisera, men man kallar det också flukt då. Mm. Eller man är klar över vad det är.
Mm. Du fick en fråga, jag tror inte att det var i svensk tv, jag tror det var i norsk tv, som var typ så här att du är så transparent med det här. Och jag tror journalisten frågade typ så här, alltså borde du kanske inte liksom, ja, men downplaya det här lite grann, men du hade ett ganska bra svar på det, för det var typ så här, ja, fast om jag skulle ljuga om de här grejerna så här, det känns som en så här knepig väg att...
Jo, men då, det, jag gör mig ju själv då väldigt sårbar, för alltså det är ju... Det, da vil jo alle viske bak min rygg om henne, og jeg, dette er jo noe jeg har for eksempel med forlaget mitt. Jeg husker vi var i London, og jeg skulle, de kom fra Skandinavia, jeg kom fra et eller annet sted, og min telefon hadde ikke liksom gått over til London-tid. Vi skulle møtes nede i foajeen klokka 6, og jeg var der nede klokka 5. Og så skriver jeg at hvor er dere liksom? Jeg sitter nede i foajeen. Og så skriver hun tilbake, nei, men klokken er bare 5, Vigdis. Jeg skulle møte alle mine forleggere, dette var på Bookfair på London, jeg skulle møte alle forleggerne mine fra hele verden, og jeg skulle holde en tale, og det var litt formelt. Og så skriver hun at de i agency er veldig opptatt av at vi ikke skal drikke. Så jeg kommer ikke til å drikke noe før. Så tenker jeg, hun tror at jeg har drukket.
Mm.
Siden jeg sitter der klokka 5, i stedet for jeg har begynt å rote med tiden, og nå blir hun nervøs. Og da fant jeg liksom, og det fornemmet jeg, men jeg drikker aldri før jeg skal på scenen. Rett og slett fordi det ville gjort meg mer urolig.
Mm.
For da ville jeg blitt urolig for at jeg... Og da er jo jeg sånn at jeg forstår det på den, at, og da føler, akkurat som jeg føler at jeg er litt full selv om jeg ikke er det, liksom.
Mm.
Fordi jeg føler at de lurer på hvor er Vigdis hen.
Mm.
Og da gjorde jeg det liksom helt sånn, rett og slett liksom helt oppmerksom på at... jeg drikker... Det kan være en ting dere er helt sikre på, liksom. Kjære alle de som var på den turen. Jeg drikker aldri før jeg skal på scenen. Men jeg kan drikke veldig mye etterpå. Og det er det sånn, da trenger jeg hjelp på en måte, kanskje til å finne hotellrommet mitt, eller noen som sørger for at jeg kommer sånn og sånn. Og apropos, så er det å stå kjempetidlig opp. Da skulle jeg nemlig dagen etter den London, så skulle jeg til Island med et fly som gikk klokka 7 eller sånt nå, så jeg da måtte ta bil klokka 5, liksom. Det var bare så vidt jeg rakk det, og da er jeg jo sånn, og da skulle jeg bare til Island og ikke noe hele den kvelden, begynner jeg å drikke på flyplassen, fordi jeg er sliten, hvis du skjønner, og fordi jeg skal liksom avreagere etter det med London. Så jeg, og det er jo, men sånn vanligvis, altså det gjorde jeg mer i gamle dager på en måte, at jeg kunne drikke særlig på reise hvis jeg var sliten tidlig på dagen og sånn. Det har jeg blitt mye flinkere til å la være, og det er jo fordi at det, både psykisk og fysisk blir jævlig sliten av det.
Mm.
Så på en måte så kan jeg ha brukt mye av mitt voksenliv på att finna måter att dricka på som har minst möjliga bieffekter i både i förhåll till barn och barnbarn och omgivelser och mig själv.
Mm.
För alternativet är att jag måste ge upp, ikke sant?
Mm. Ja, men exakt. Och vad skulle det betyda ifall du gav upp det då?
Nej, det är ju väldigt intressant. Alltså det är jag ju lite nyfiken på en måte. Och viss
nyfiken.
Ja, nyfiken. Ja, så det är ju något av det jag som ville varit existentiellt intressant att se, men jag vill helst slippa. Ikke sant? Det er derfor jeg på en måte prøver å finne mange måter å regulere det på, slik at det blir levelig da. Både fysisk, psykisk og sosialt, på de tre måtene. Så, men det ville vært interessant. Altså, Jon Fosse har jo sluttet å drikke.
Og titta hva han fikk for pris.
Ja. Ja. Jag vet, det är fantastiskt. Jag debuterade samma år som han gick på debutantkurs sammen i Biskops Arnö.
Mm.
Så jag har följt honom hela vägen. Mm. Så det är fantastiskt då. Mm. Men och jag har ju flera författarkollegor som har slutat att dricka och som är väldigt förnöjda med det.
Mm.
Så det kan ju hända, alltså du slipper alla de dagarna, du har mycket oro du slipper, ikke sant?
Ja, men jag tycker också, ja, jag har ju druckit en del av mina dagar också. Mitt problem har alltid varit att liksom, där det är liksom lagom att trappa ner och liksom när folk börjar ja, titta på klockan och gå hem, då tycker jag, har jag aldrig tyckt att det är liksom läge.
Nej.
Utan då vill jag gärna bara fortsätta.
Ja.
Är du likadan?
Ja, men jag är inte en social drickare.
Okay.
Alltså jag dricker alene. Alltså för då kan jag bruka den. Jag bruk och jag slappar av sån. Men det är klart att av samma grund så dricker jag ju mer när jag är samma folk för jag dricker för att behärska det nette som jag säger dialekten som är sån small talk och sånt som jag inte kan för jag är så mycket alene så då dricker jag liksom hektisk sånt som för exempel då den på den Londons saken inte sant som när jag först då för att snacka med den förläggaren och den förläggaren efterpå så är ju bara sån inte sant och så var det när man är hem men den bästa rusen är när jag har ja som sagt gått långt och har jobbat med något kommer kan skriva får skrivet och så bara dricka mig långsamt till sömn och lägga mig liksom.
Mm.
Det brukar nog också som en form för sån sovmedicin och
så. Det låter ju ja det är självmedicinering helt
ja,
enkelt.
Ja. Mm.
Och det kanske inte jättesunt i
Nej, jag vet inte men alltså jag vet inte liksom vad alltså jag har ju detta har ju liksom snackat alltså jag har ju vänner som tar sovepiller för exempel liksom men det måste du inte blanda med alkohol liksom alltså så det liksom har jag det har också snackat med legen om insomning det måste du inte blanda nej men det gitt jag inte så jag vet inte alltså tänker jag sån nej alltså det Jag är ju avhängig då. Det är rätt och sätt av det. Jag är avhängig, ikke sant? Alltså det är en avhängighet där som jag då som helt säkert vill vara väldigt krävande att gå ut av. Och så vill jag säkert på andra sidan av den då, säkert som för väldigt många blir ju väldigt frälste när de kommer ut av sitt missbruk, enten där det ena eller det andra. Så vill jag också komma där men så vill jag orkar jag inte den perioden då som du må igenom det. För jag eventuellt må då, ikke sant? Alltså det är ju den du kommer man kan ju komma i situationer där du må göra det av olika orsaker fysisk eller psykisk eller socialt.
Men du dricker du varje dag?
Ja.
Ja.
Det har hänt någon gånger att hvis det är något väldigt viktigt jag skall dagen efter, men väldigt viktigt att jag inte har gjort det för att jag är nött till att vara väldigt mentalt till stede. Och då sover jag inte väldigt gott, men jag sover mycket bättre än när jag har druckit. Man måste huska, jag har ju också haft såna jag har haft perioder då jag har bara druckit två dagar i veckan och sånt, så jag har ju jobbat med detta i många år. Och det den du må, det du må huske når du, det kjedelig på kvelden når du ikke drikker, men morgenen jævlig fin.
Mm. Mm.
Og det liksom det, du må huske det da. Og, så jeg hadde en periode hvor jeg har gått på kurs og sånn for å lære meg å drikke mindre og papp, papp, papp. Og da det slik at jeg først da bare skulle drikke fredag og lørdag. Men da var det sånn at jeg drakk da på fredag, så var lørdagen så dårlig etterpå at jeg ikke ville drikke lørdagen. Så jeg ble sånn inntil jeg kom inn i min gamle vane igjen da.
Men du, någonstans så pratar du om att du har liksom föreläst om alkohol. Det känns lite intressant.
Ja, alltså för att jag har varit väldigt öppen om min liksom sån, så har jag ju blivit kontaktad av folk som jobbar med rusavhängiga.
Okej.
Mm. För det är väldigt mycket av de historierna som alltså som viser på disse her, de som har jobbet på både narkomane og alkoholiker og sånn, så det jo veldig sånn historie om hvordan du kom ut av det. Men hvis ikke du anerkjenner hvilken sorg det for den rusavhengige å miste sitt rusmiddel, så tar man det ikke på alvor, ikke sant? Altså, det et stort tap. Og det, så det ja, det bedre på den andre siden, kanskje, når du klarer å komme ut av det, og særlig tunge narkomane, selvfølgelig, som lever på gata og sånn. Men det også en stor, stor sorg. Det et stort tap, og det må man ta på alvor. For å forstå, og da må du også ta på alvor hvilken stor glede, hvilken følelse av ro det gir, en følelse av inspirasjon. Altså, du må ta hele den oppsiden på alvor for å kunne jobbe med det seriøst. Da. Og det kan jeg nok. Og så det også det at du kan, at først når man på en måte liksom erkjenner hvilken psykologisk effekt det har, at hva det rommer psykologisk, så kan, det også noen andre måter du kan komme i kontakt med det samme på. For eksempel jeg sier jo at skriften også en måte, selvfortellingen viktig. Altså for å si det på en annen måte, så kan du si at det, la oss si at det flere mennesker som sammen på et seminar, eller, ja, så det jo, kommer man hjem fra det seminaret, og så ligger man i sengen søndag, man har vært et seminar på hele fredag, lørdag, søndag, så ligger menneskene og så repeterer de hva som har skjedd på seminaret. Og noen forteller seg sånn ganske sånne, dette banalt da, men noen forteller seg selv liksom fine historier da. Ja, alle kom og satt der hvor jeg satt, og når jeg sa det og det, så lo de, og når jeg kom med det forslaget til sjefen, så noterte alle seg ned hva jeg sa, og andre forteller seg liksom, dårligere historier.
Mm.
Han gikk når jeg kom, og når jeg kom med et forslag, var det ingen som noterte, de begynte å snakke om andre ting. Altså, så, de, og forstå at disse selvfortellingene bare løselig forbundet med den såkalte virkeligheten. Og den deprimerte menneske en som har veldig negativ selvfortelling, men det en enorm energi, det en enorm kreativitet i den selvfortellingen. Den en enorm fantasifull, veldig kreativ. Og denne kreativiteten, den kan du snu. Du kan snu den, og den der forståelsen av...
Stopper den.
Ja,
eller bryter.
Ja, ja, men også altså, vende den da,
okay.
Til slik at det deprimerte mennesket enormt kreativt. Masse kreativ, men negativ energi da. Fantasifull, negativ selvfortelling, ikke sant? Og det liksom noe med å få tak... Jeg har fått... og vende den da, men og det kan jeg føler noen ganger at liksom skriften kan den samme da, altså la oss nå si at jeg sier at kjæresten min inviterer meg til han säger liksom, jag har beställt restaurang på en italiensk restaurang typ på lördag, passar det liksom? Och så tänker jag, han ska fri. Han ska fri, vad ska jag si när han ska fri? Och jag går ju ner 3 kilo för lördag och jag köper en ny röd kjole. Jag går till frisören. Jag går i solarium. Det är inte måte på vad jag gör. Jag kommer ner dit liksom lördag, sätter ner och så gör han det slut med mig. Och när jag då visst av väninnen min som jag har då ringt och fortalt att han ska fri. Hvis hun da ringer og spør liksom, hva sa du når han fridde? Så når jeg da skal, så vil kanskje mange si sånn, ja nei, men altså, jeg sa nei, eller vi ble egentlig enige om at det skulle. Det er jo mye morsommere hvis jeg forteller om min forventning, og min røde kjole, mitt solarium, min frisør, at jeg hadde bantet. Sånn. Da får jeg henne til å le. Og så klarer jeg å le litt selv også. Og hele det der med å fortelle om sine nederlag og sine ulykker. Og vi forteller hverandre så sjeldent om våre forventninger, fordi det liksom pinsamt om de ikke blir innfridd. Nei, det jo kilde til latter om de ikke blir innfridd. Så det, du hører jo veldig folk sjeldent og si sånn, jeg har søkt på en ny jobb, jeg håper jeg får den, å, jeg så spent, jeg kjempespent. De fleste vil bare si sånn, nei, jeg vet, det betyr ikke så egentlig så mye, og sånn, eller sånn, eller jeg håper jeg får den prisen, altså, det vil bli, ja, altså, man skal dempe seg, og ikke sånn, men det blir jo jævlig mye morsommere på læreværelse, og man både forteller om sine store forventninger, som det ikke blir noe av, og om sine skuffelser, og hva man har håpet på, som ja, at han skulle fri, men det skjedde ikke. Så det liksom at vi kan gi oss, vi kan sette oss selv litt mer fri, da. Og jeg tror kanskje at rustrykket kan avta en smule ved det. Og jeg tror for eksempel da, altså når du sier at når jeg åpen om mitt rusbruk, så får det meg ikke til å drikke mer. Tvert om. Jeg tror på en måte, altså det er jo ikke noen hemmelighet, så det, jeg kan gjøre det mens alle ser på, det er sånn, ja men sånn er Vigdis, nå er hun ferdig med jobben sin, og så er det ikke noe, så skammer jeg meg ikke etterpå, så behovet for reparasjon blir jo mye mindre, fordi jeg rett og slett ikke har lure på om noen snakker bak ryggen min, eller jeg må ikke drikke i smug liksom, så jeg gjør det mye lettere for meg selv, og jeg blir mindre tørst av den åpenheten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Nu umgås jag med en person som pratar om mortido och libido. Livsglädje och dödslängtan på något sätt. Och jag vet inte, vad har du mest av i ditt liv? Är det libido eller mortido?
Ja, vi säger inte på norsk, alltså på norsk vill du säga dödsdrift. Mortido, är det du säger? Libido. Ja. Libido säger vi på norsk, men inte dödsdrift vill man säga i det freudske okay, ordet.
Ja, ja. Ja.
Det är lite vanskligt att säga, men alltså hvis libido är inte bara könsdrift och kärleksdrift, men livsglädje ja, sånt, ja. Så tror jag nog att jag har kanske lite mer dödsdrift. Vi tror, hvis jag ska analysera mig själv, sett lite utifrån, så tror jag väl att säga att det var mest dödsdrift. Men jag har ju ett högt aktivitetsnivå. Det kan du kanske tyda på att jag, men jag lurer ju också på om detta aktivitetsnivå också är en måte att försvinna på. Också en måte att bli borta på, för du försvinner i att du ska räcka ett tåg och du ska följa med och du ska sån, alltså den också ett, det kan väl ligga ett fravär i det. Och när jag skriver så har jag har ju aldrig så känslan av tillstedeværelse som när jag skriver, men det är ju också en form för att bli borta. Jag blir försvinner i romanen på en måte. Även om jag aldrig känner mig så verklig som när jag gör det då. Så jag tror kanske att jag har nog mest dödsdrift eller mortido som du kallade det.
Jag tror att det heter det. Jag kan ha missuppfattat någonting. Mm. Men då är vi liksom lite tillbaka på vad skrivandet gör med dig och sådär. Jag tycker, ja, men apropå det här med distraktionen som jag frågade om för en halvtimme sedan. Att det är liksom sådär, här har Vigdis varit ute i skogen och liksom på något sätt nästan skriver ner vartenda intryck. Och trycker in det i boken på något sätt. Eller länge citerar en pjäs som huvudpersonen och hennes kärleksobjekt skriver. Liksom, att man får försvinna in i de scenerna. Liksom. Jag kan inte uttrycka det på något bättre sätt än att jag tycker att det är väldigt lekfullt. Liksom. Kommer de där, är det som jag tänker att de där delarna kommer någon annanstans ifrån? Eller är det liksom bara ett långt jävla flöde för dig? Wow, vilken lång fråga.
Nej, men jag tror jag skönner vad du menar, men jag tror nog att det beror på avhengighet beroende. Ja. Mm. Att det beror på att jag följer mina huvudpersoner, mina huvudkaraktärer väldigt tätt. Och som regel så har de ofta en sån lekfull side. många av dem är ju kunstnere för exempel, ikke sant? Och kunstnere, de håller ju på med rare ting eller har utställningar eller skriver skuespill. Ja. Och av och till samarbetar med andra och synger en sång eller lager ett vers. Och eller går I skogen och mediterar på en måte. Så det handlar nog om att hvis jag prövar att vara tätt på ett liv så hör detta med I de flesta människors liv då. Ja, så jag tror det är det. Så det, når jeg skriver för exempel att jag vet inte om det är I den som heter om bare att du har läst att de skriver ett skuespill huvudperson.
Ja.
Ja. Så är ju det att att jag har skrivit en roman med en kärleksdel. Inte sant? Som var en del av det att vara kärster, det att samarbeta och vara samman om något av en helt egen tätthet som kommer när man samarbetar på den måten som jo ikke alle gjør for å da beskrive graden av også intellektuell, ikke bare seksuell og erotisk, men også intellektuell samhørighet da.
Fan var den otroligt stark läsupplevelse for meg for øvrigt. Som om man någon gång har liksom ens varit I närheten av ett destruktivt förhållande så är det smärtsamt att läsa den nu.
Ja, nå det länge sedan jag har läst den, men jag kan nog inrymma något lite intressant då. men det är morsomt där för då jag började att skriva den romanen, då hette den Kärleken som tålte allt. Det var arbetstiteln på den Kärleken som tålte allt. Och jag var ju tillsammans med en väldigt känd litteraturprofessor I Norge. I många många år så vi var ett känt I vi hade skrivit roman sammen, vi var känt I det litterära livet så när den romanen kom så var det närliggande att folk trodde att det handlade om ett brudd då det handlade om ett brudd så jag var klar över att folk ville tänka det och det var han också självklart för jag började ju på den och den arbetstiteln var som sagt kärleken som tålte allt och då spurte jag han Arild vad vill du heta I romanen alltså säger han jag vill heta Arnold Busk, for det en sån stor bokhandelskjede I Danmark. Den største bokhandel I København ligger på strøket, heter Arnold Busk. Så han heter Arnold Busk. Og så kom romanen ut da. Altså det den ikke tålte, den kjærligheten, var jo at jeg gikk den etter I sømmene, og så hvordan det begynte, og så alt og mønster og sånt som man på en måte fant ut av nå når jeg... Så det blev I hvert fall den sommaren før det blev slut så hade jag gitt han Tove Ditlevsen som är en sån stor läsarupplevelse för mig som skriver väldigt tätt på sitt eget liv och hon har skrivit en bok som heter Wilhelms værelse om sin store kärlek Viktor och så har jag gitt den till Aril så Aril sitter ute I min hage och läser den och så säger han fy fan Hun Tove Ditlevsen, hun tøff I trynet. Mye tøffere enn deg. Så tenkte jeg, bare vent. Og så kom den ut da, selvfølgelig, og alle visste jo at, jeg tenkte at det var hos oss, men jeg visste jo at Ari Lindeberg hadde skrevet så mye tett på, han har skrevet bok om sin egen skilsmisse, jeg visste at han ville ta dette pent. Og det gjorde han selvfølgelig, han fikk lese manus først og sånn. Og så, men så skulle han intervjue meg et par år etterpå, så skal han intervjue meg på, etter at den kom ut, så skal han intervjue meg på Lillehammer, på en festival I forbindelse med noe helt annet. Og så sier han sånn, du Vigdis, den der mannlige hovedkarakteren i den romanen, om bare, han vil ikke jeg like å møte I en mørk gate en sen natt, ikke sant? Ha. Men nå kommer poenget. Jeg fikk nettopp en mail fra han, fra Aril, for han er gift på nytt, men vi gode venner. Kjære Vigdis, jeg har skrevet en roman. Den heter Bare om Arnold Busk, fortalt av ham selv.
Oh, wow.
Den kommer snart.
Oh, wow.
Så det interessant.
Ja, oh, jævlar.
Får vi se.
Oh.
Ja, men det blir, jag tror det blir, jag är väldigt spänd på det erotiska scenen.
Och nu ställer jag då frågan, hur, liksom, hur nära verkligheten ligger den där boken?
Men nu är det så länge sedan jag har läst den och förhållit mig till den. Men jag tar, som regel så tar jag utgångspunkt i något som är mitt eget, ett dilemma som jag undersöker. Men jag ville aldrig skrivit en roman om det eller undersökt tematiken hvis jag trodde jag var alene om det.
Mm.
Och det jag undersöker i den romanen, det är... Det tror jag de allra flesta som upplever ett väldigt stark kärlekshistoria som går i stycker eller som utvecklar sig väldigt destruktivt. De spör sig själv när började det gå galt? När var det liksom när började det som förde till slutet? När började slutet? Och då vill antagligen, detta vet jag inte, detta är något av det jag undersöker. Kanske ligger begynnelsen till slutet allerede i det första mötet. Kanske ligger begynnelsen till slutet i de olika förhistorier, i de tidigare kärleksförhållanden. Kanske ligger begynnelsen till slutet i barndomen, i hela föreställningen om vad en relation och en kärlek är. Det är det jag undersöker. Och så har jag då ett hade jag flera förhållanden som har gått i stycker.
Ja.
Så det spörsmålet och det var allmänt. Och så hade jag då upplevt ett förhåll som var mer intensivt för de två delar hållt jag på sig inte yrkesliv men det är sammanflätat alltså akkurat som två musiker kanske har ett annledes relation än hvis en musiker och en präst är samman för exempel. För det ger en annan närhet till att man både kan arbeta samman och förstå varandras arbete gott och vad det betyder att vara i offentligheten för exempel så det är ett element ved den relationen men som väldigt många har för att två lärare två präster som också delar något fagligt det är ju uhyre vanligt så jag tänker ju då att jag Och så väljer jag då något som jag känner, det vill säga det kulturella fältet. För jag tror inte jag kunde skriva det från ett lärarvärelse utan att måste göra research eller från ett lägekontor med en läge och en sykepleier för exempel. Så det, jag hämtar problemställningen är min egen, men jag tror den är allmän. Och så lager jag, konstruerar jag två skickelser som mer eller mindre hämtar sidor från också ett plott på en måte eller alltså en bevegelse fram med en form för dramaturgi då.
Mm.
Och de tingen är ju alltså dramaturgi är ju hyre viktig. Och det är ju att när folk då spör är det har det skett i verkligheten? Det är en litterär konstruktion för de dramaturgin alltså verkligheten är ju den har inte så mycket dramaturgi på en måte så kan du lösa det med att du skriver för exempel 6 bind hvor du tar med väldigt mycket då måste du vara otroligt dyktig för att få läsaren till att hänga med i alla de trivielle svingene för exempel då måste du vara otroligt dyktig och jag tror att jag är så dyktig så jag är upptatt av dramaturgi rätt och slett.
Du är ganska duktig på att skriva tycker jag.
Ja, tack men det är liksom nog med att jag har jobbat mycket med sån alltså jobbat med många som skriver och väldigt många min erfaring är att jobbat på skrivkurs och sånting är att folk har skrivit alltså så säga utkast till en roman. Och när de då ska men de har sendt den inn til et forlag lurer på jeg veldig spent på om de får og når de skal trøste seg hele om kvelden så går de og så leser de liksom de scenene de synes de har fått til ikke sant? De blar opp der på den siden hvor de har den seksuelle skildringen eller den slåsskampen den stridigheten og det er godt skrevet og sånn og de merker det at det sitter fra sidene liksom men det er jo alle de andre sidene du skal lese ikke sant? Det er der hvor du selv faller av ditt eget manus du skal inn og jobbe. Mm. Du skal ikke konsentrere seg om det du har fått til, ikke sant? Mm. Så det jo selv når jeg leser mitt eget manus igjennom, jeg begynner å falle fra, eller blir veldig tørst, der skal jeg begynne å jobbe, mm. ikke sant? Mm. Og der er det nok at dramaturgi kommer inn da, tenker jeg. Så derfor, men det jeg prøver å si veldig langt, og det at ja, det kan ha elementer fra virkeligheten, men det en litterær jeg skaper litterære konstruksjoner.
Mm. Vet du var boken slutar når det börjar?
Nej. Jag kan vite noe. Jeg kan vite noe, jeg kan ane det, og jeg kommer nok til et visst punkt hvor jeg vet dramaturgisk hvordan det skal slutte, men jeg kan ikke vite den siste scenen, eller de siste ordene, eller hvordan jeg, en form for avsluttende oppsummering, eller et eller annet sånt, nei, det vet jeg ikke. Nei. Og det tror jeg ville kjedet meg hvis jeg visste det, men...
Det finns inte en så det är liksom ingen du har inte post-its så att säga.
Nej, för att jag undersöker så jag vet ju inte helt vad jag ska finna ut av rätt och slett.
Det är intressant tycker jag för att jag menar nu när du kom hit så nu hade jag så mycket som pågick i mitt liv så jag lyssnade på om bara. Jag blev bara förvirrad.
Ja, bara om heter min ja, och så är det han som heter min heter om bara och så är det Ari Lindeberg som heter bara om Arnold ja, Busk.
Hur som helst jag lyssnade på den. Och det är ju så otroligt jag tycker att den är så otroligt smärtsam och ändå vill jag liksom vara kvar i din värld när den är slut liksom. Har du någon aning om själv hur du skapar det?
Nej. Nej men jag tror jag när vi ska jätte på något för att jag tänker inte på att eller som skapar det men det är i min undersökelse så måste jag vara helt ärlig. Jag måste liksom inte jag försöker inte lyva för mig själv för exempel. Jag husker i den boken så är det liksom någon så blev liksom jeg ble på en måte anklaget, fordi noen må ha lest den selvbiografisk da. Fordi det er en scene, jeg bare husker det nå, fordi at jeg husker den anklagen. Det en scene hvor hun, Ida Heier jo veldig, veldig forelsket i han Arnold Busk, og så hun så redd for hun, at når hun skiller seg at barna skal komme inn i hennes seng, for de skal ikke vende seg til å ligge der, fordi hun venter jo på en måte på elskeren som skal komme. Så datteren blir skittende utenfor å gråte, for hun vil inn der. Og da, noen synes at det var liksom sånn, at det ble anklaget meg for å skrive, liksom, å være brutal da, på en måte. Og da svarer jeg at det hadde vært veldig enkelt å ikke skrive den scenen. Mm. Ikke sant? Mm. Ville boken da blitt bedre eller dårligere. Jeg vil kanskje bli bedre for forfatteren, men dårligere litterært. Mm. Og, så jeg velger på en måte en form for litterær ærlighet, altså ikke en trofasthet mot den såkalte sannheten, eller såkalte virkeligheten, men hvis jeg skal få fram i hvilken grad Ida Heier forelsket, så må jeg være helt ærlig i hvor skånselsløs man kan bli, hvor brutal man kan bli når man er i sine lidenskapers vold på den måten. Da. Så der tror jeg at jeg prøver å være veldig ærlig og ikke pynte på for å liksom komme inn i det gode selskapet eller noe sånt.
Ja, just det. Mm. Men apropå det där med nu var det lite roligt att du tog ett exempel liksom där modern då så att säga sparkar ut barnen ur sängen, men annars har jag tänkt så mycket på det faktum att det känns som att du oftare är dottern, men dina böcker är oftare dottern än mamman. Och nu är ju du mamma, mormor eller farmor. Liksom.
Bägge delar.
Ja, exakt. Mm. Vad tänker du om det? Varför är dottern liksom mer...
Alltså, datter är du hela livet. Du är självklart mor hela livet också. Men, jag har ju skrivit en bok som heter Är mor död? Mm. Men spørsmålet är heller, kan mor dö? Altså, det er ikke sikkert hun kan dø. I deg, i barna, så kan moren aldri dø. Hun er høyst levende, også når hun er død, så har man samtale med henne, for det er en sånn enorm dominerende figur. Nå er det jo blitt litt vanskelig å si mor i våre dager, vi må si primær omsorgsfigur. Men altså, dette primære omsorgsfiguren for et barn er så mektig. Barnet så avhengig av denne menneske, at den makten kan ikke undervurderes. Og som før sagt, så blir man alltid ambivalent til det man er avhengig av. Og den avhengigheten er man på en måte, har man, og ambivalensen har man, jo blir man aldri ferdig med. Sånn sett så er det litt lettere å være mor enn barn. Mor, men samtidig så er den innsikten viktig å ha med når du selv er mor, og være klar over den makten du har som foreldre, primær omsorgsfigur, og også den ambivalensen og sårbarheten som barna har i forhold til det. Sånn sett så vil jo jeg alltid være en datter, og alltid en mor, mormor, farmor, men min og prøver å være klar over hvor dominerende jeg da bare ved at jeg eksisterer, har vært og er i mine barns mentale liv, liksom. Mm. Det er jo en litt overveldende erkjennelse. Mm.
Nej, men för liksom även din senaste roman som du är här och signerar nu och som du ska prata om ikväll på Kulturhuset antar jag, kretsar ju också kring dottern så att säga. Mm. Och förhållandet till liksom hur det då mamman krackelerar så att säga.
Mm. Nej, men alltså, jag är ju nog upptatt av det punktet i ett barns liv hvor det utvecklar ett nytt blick på familjen. Fordi de fleste barn med mindre, de opplever veldig voldsomme ting, som de gjør i Gaza nå, for eksempel. At man barnet føler en form for trygghet i at i gjentagelsen, i rytmen, at julen kommer hvert år, at man har tradisjoner, alt skal være som det er. Det er liksom en sånn tilvaro, som man sier på svensk, som er trygt å tenke på sånn. Og så kommer du et tidspunkt hvor barnet nesten alltid et eller annet tidspunkt får et yttre blikk på familien sin, og da forandrer noe seg. Og det kan være litt sånn sjelssettende, det øyeblikket når man får et nytt blikk på alt. Og i den romanen 15 år så skjer jo det ved at Paula, som hun heter nå, vil være, er 10, 11, kanskje 12 år, oppdager når hun kommer tilfeldigvis over et av morens halvskrevne brev til mormoren, ser at moren lyver.
Ja, visst. Mm.
Og selv om det ikke er en veldig alvorlig løgn, men så handler den løgnen om Paula, og da kommer jo store eksistensielle spørsmål. Hvorfor lyver mor? Er hun ikke fornøyd med sitt liv? Er hun ikke lykkelig? Er hun ikke fornøyd med meg, tenker Paula, siden hun lyver meg bedre for mormor, eller skrekk og gru, er mor mer datter av mormor enn hun er mor for meg? Altså, alle sånne spørsmål av en bitteliten ting kan endre så mye i forhold til et barns tankegang. Og etter hvert så, når hun får denne erkjennelsen og forstår dette, disse spørsmålene først er stilt hos henne, blir stilt som følge av dette, så utvikler hun jo seg nesten til å bli en spion i den egne familien. och till slut en aktiv spion. Mm.
Men du, betyder det här att, fan, det här är en intressant fråga tycker jag, i alla fall för mig själv, men har det varit lättare för dig att vara förälder än att vara dotter?
Ja, det är lite vanskligt. Det är lite vanskligt att si, för jag tänker på vad mina, hvis jag säger att det har varit lättare, så ville kanske barna mina si, alltså jag vet ju inte hur traumatiskt det har varit för mina barn att vara mina barn. Men det har kanske varit lätt på den måten at hvis man tar jo med seg sine egne erfaringer inn, og når man har erfart dysfunksjonelle relasjoner da, når man har erfart relasjoner som ikke fungerer, så bidrar jo det til en form for selvrefleksjon. Hvorfor fungerer det ikke? Hva det som ikke fungerer? Og da, via selvrefleksjonen, så kan man jo bidra til å prøve å endre på ting og forandre på ting, og tenke at sånn skal jeg i hvert fall ikke gjøre. Og det da å ha en åpen og ærlig samtale med barna, og være ærlig mot dem, det tror jeg er, selv om, om sannheten du da skal være ærlig om, kan være vanskelig, for eksempel, så tror jeg liksom at det, altså, du kan få noen redskaper som du kan bruke, da. Og også liksom forstå at, eller ha en vite, eller ha erfart, at barna er barn bestandig. Det er alltid barna dine, at du er i en særstilling som foreldre. Så det er liksom ikke en jobb som er ferdiggjort når de er voksne og de er flyttet og sånn. Du er liksom mor og far bestandig, og ta det på alvor da, som en oppgave, og også vite, være klar over den, hvor sårbare de er for avvisning, for eksempel, ikke sant? Eller det de opplever som avvisning, eller at du ikke har tid, eller, altså, ikke sant? Altså, prøve å ha en forståelse for det, da. Mm. Men først og fremst tror jeg ærlighet, liksom. Mm. Og en tett kommunikasjon. Mm.
Vigdis, du är någonstans lite, alltså sådär, om du hade varit svensk så hade du kunnat gå i pension relativt snart, tror jag, om jag har räknat rätt. Vad ska du göra med resten av din tid?
Nej, alltså, det var ju den demenstesten som jag ska ta om jag klarar att komma till hotellet.
Ja, just det. Vi ska åt samma håll, fast just det, jag måste vara kvar en stund.
Det är ju den testen jag vill gärna ta den. Mm. Nej, alltså jag hoppas ju att jag kan fortsätta att skriva så länge som möjligt liksom. Mm. Och det hoppas jag ju, och där är man ju så heldig som författare att det är ju inte nog, så länge man huvud fungerar så kan man ju göra det, ja, huvud och händer och sånt. Så det hoppas jag ju på. Och ja, vi är ju så glad för Jon Fosse, som jag var på debutantkurs sammen med på Biskops Arnø, ja, i Sverige.
Jag har nämnt det.
Men vi har också en annan väldigt väldigt stor författare, Dag Solstad, okay, som jo är över 80 år och fremdeles skriver, ikke sant? Alltså och är glimrande, så jeg synes det liksom at en mann på 80 kan være så vital i sin skrift og i sitt hode som han er, det er veldig inspirerende.
Mm. Så det blir en bok om året tills du er 80?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg må jo ha noe å si også da, noe jeg lurer på, noe jeg skal forske i og sånn. Mm. Så det, och man kan, man vet ju aldrig vad som sker runt nästa sving, men hvis du spør om vad jag hoppar på, så hoppar jag att kunna vara och arbeta flera år. Ja, det hoppar jag på.
Men har du hopp om framtiden?
Ja, det må man ju pröva ha, men jag syns det ser väldigt skummelt ut då. Alltså där jag syns det här är med alltså krig på europeisk jord och så en krig som vi jo alle forholder oss veldig sterkt til, fordi det selv om den ikke foregår i Europa, så det et resultat av europeisk politikk, som kan spre seg, liksom, og så mye våpen, og så mye atomvåpen. Altså, jeg synes det er forferdelig skummelt, og klimaforandringer, som så jeg tenker på vad dette barna våre skal deale med og barnebarna og ikke sant hvor det blitt sånn at barna mine googler opp tilfluktsrom i tilfelle noe skulle skje ikke sant skyddsrom ja og finner ut at det ikke noen der fordi vi har trodd på at handel og økonomi og utveksling skulle løse veldig, veldig mange ting, og noen har det vel også løst, men nei, så vi lever jo i en tid hvor myndighetene i Norge, sikkert også i Sverige, anbefaler at du skal ha så mye mat, så mye proviant, primus med gass hvis elektrisiteten går, lommelykt, batterier og så videre. Så, ja... Vad är det för tider vi lever i?
Ja, men hur ska vi sluta på en positiv not? Har du haft det bra här hos mig?
ja, jag har haft det fint här. Hur ska vi sluta på? Ja, vi kan sluta med ett perspektivskifte. Det är alltid det där att skifta perspektiv. Och då kan jag citera Tu Fu, för det är väldigt sån för det är myt vi inte kan göra något med, men vi kan skifta perspektiv. Wittgenstein säger vi trenger ikke mer information, men nytt perspektiv på det som allerede föreligger. En som nytt perspektiv på ting, det är Tu Fu, kinesiske vismannen som levde 700 år efter Kristus. Han säger ett sted, om det tänker på de tider vi lever i. Nabofruen, nabokonen, vad heter det?
Grannfrun.
Nabokonen till vänster för dig är en tyv. Hun stjeler fortsatt grønnsaker i kjøkkenhagen din. Hun selvsagt fortsatt enke. Barn vokser langsomt. Og som du vet, så har krigen gjort de fattige fattigere. Jeg synes ikke hun skal være så redd for deg når hun stjeler. Jeg synes ditt nye gjerde alt for høyt. Det å skifte perspektiv. Og da tar jeg et annet dikt også av Bertolt Brecht, som jeg skrev at han opplevde Første verdenskrig som ung, så jo hva som seilte opp når Hitler og Stalin begynner å snakke sammen, skriver han to setninger. Han skjønte hva som kom. Regjeringene skriver fredsavtaler. Lille mann, skriv testament. I 1936-37 så ble trygdene redusert i Tyskland fordi man skulle ha penger til krigsindustrien, da skriver han et lite dikt. Jeg en gammel kone, en gammel fru, en gammel kone. Og da trygdene ble redusert, hadde jeg ikke lenger råd til å gå i affærerne som jeg før gikk daglig i. Så jeg sluttet å gå i affærerne som jeg før gikk daglig i. Men så en dag tenkte jeg over det. Og så begynte jeg igjen å gå i affærene som jeg før gikk daglig. Ba om det jeg pleide. Ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en purre og en kålrot. Og bare når kjøpmannen regnet sammen summen jeg skulle betale, og jeg åpnet min portemonnaie, måtte jeg erkjenne at jeg ikke hadde råd til å betale det. Og hoderystende gikk jeg ut av affæren, sett av alle kunder. Så står det, for hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg der mat blir kjøpt, vil man tro at de ingenting trenger. Og det jo en revolusjonær handling denne konen gjør. Og det sånn stimulerende at jeg kan forandre min egen holdning. Tenk hvor pinsamt vi synes det hvis det står kort avvist på terminalen. Det en revolusjonær handling. Da avslutter jeg positivt med Tu Fu var Brecht, den før nevnte Brecht, skrev om Tu Fu. Da det ble uro i landet, knyttet den kinesiske vismann sine sko og dro for å finne ro. På et tidspunkt møter han og gutten pojken som drar oksen hans. En toller som spør om de har kostbarheter å fortolle. Og gutten svarer, ja, han har vært lærer. Og tolleren blir nysgjerrig og sier, åh, fant han ut noe? Ja, svarer gutten. At det veike vannet i bevegelse, det veike betyr svake, det veike vannet i bevegelse, med tiden beseirer den mektige steinen. Du forstår, det harde taper. Så vi kan jo avslutte med det at vi håper at det harde taper.
Takk for at du kom.
Og hyggelig å være her.
Ja, och så kan jag bara förtydliga att testet som nämndes var huruvida Vigdis skulle hitta till hotellet vid centralstationen från ateljén i Gamla stan. Missa nu inte hennes bok 15 år eller någon av de andra förresten som finns på svenska. Arv och miljö är ett mästerverk till exempel. Med det säger vi god fortsättning och gott nytt år. Vi hörs på nyårsdagen med det här glädjepillret.
Och till slut så gav de upp och gjorde en rökruta. Så min första politiska framgång kanske har tagit livet av ett stort antal fantastiska män och kvinnor i Oskarshamn.
Ja, visst är det Håkan Juholt som är först ut i värvet 2024. Det vill du bara inte missa sådär lagom till nyårsbakispizzan om du är lagd åt det hållet. Tusen tack för 2023, alla fina lyssnare. Vi hörs snart, säger Kristoffer Triumf, Ninni Westin och Acast. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.